Det handlar mycket om att liksom hitta det här i sig själv som jag gillar väldigt mycket. Som man tänker verkligen motsats till när man säger sekterism eller någonting där du ska liksom lyssna på någon annan. Eller du ska liksom få det utifrån. Det här ska du göra för det tror vi är bra för dig. Det här är precis tvärtom. Det är så långt ifrån det man kan komma. Det här handlar om att bara försöka liksom hitta de här verktygen för att kunna hitta det i dig själv, det som är din väg liksom.
Hej allihop och välkommen till podden Våra relationer och det här avsnittet som ska handla om psykosyntes som terapiform och den terapiformen som vi själva har varit igenom och studerat på Humanova. Eftersom Björn har pluggat psykosyntes så pass många mer år än vad jag har gjort så tyckte vi att det kändes väldigt rimligt att jag intar en intervjuarposition det här avsnittet och Björn kommer berätta om psykosyntes.
Ja, och jag också vill säga inledningsvis innan vi drar igång för mycket också att det är ett väldigt omfattande ämne att prata om psykosyntes och psykosyntesterapi och det finns väldigt mycket beskrivet och skrivet om det. Så det här avsnittet kommer att bli en väldigt sammanfattande beskrivning. Så därför tänker jag att ni som lyssnar får med det och också överseende med att det blir en hel del generaliseringar i beskrivningen. Och syftet med det är ju också att försöka beskriva mer av det som en helhet och hur det hänger ihop i stort framför mera exakta delar i det här då. Ja, vi börjar lite i vad är terapi? Det har vi pratat om i podden tidigare och så. Det finns ju både enskild terapi och parterapi och terapi kan också ske i grupp. Och terapi har ofta olika syften för olika personer. Och det kan ju vara både mer symptomlindring, att hantera mer att man mår dåligt psykiskt och så. Och det kan också vara mer att utveckla sig som person och hitta andra förhållningssätt till hur man vill leva i livet och det kan också handla om att förstå sig själv bättre.
Men ska vi också kanske bena ut lite vad det är som skiljer olika terapiformer åt? Vi har ju pratat om det också i tidigare avsnitt. Men vi kan väl bara ta upp det här idag också som en del av det här avsnittet.
Mm, absolut. Och jag tänkte faktiskt börja med att prata om vad som är lika i olika terapiformer. Jag börjar i den änden. För om man tänker sig att man skulle studera en terapeut i arbete och liksom bara hoppar in i ett rum och ser någon jobba så skulle det ta ofta ganska lång tid om man inte är väldigt insatt och kan se nyanserna vad det är för terapiform. Och det är också så att många terapeuter har också ganska breda utbildningar och kanske har någon grundutbildning. De har också byggt på med ytterligare utbildningar. Så därför kan det vara svårt att se det. Så det jag vill säga egentligen att i grunden är det väldigt lika eller mycket som är lika. Och det som kan skilja möjligtvis om det är så att det är en terapiform som är väldigt metodintensiv, alltså att det handlar mycket om en specifik metod. Då kanske man kan se det tydligt att man följer en specifik metod. Men grunden i terapi det är mötet med terapeuten och klienten och där är ju så att terapeuten är mera vägledare men klienten är också med som medskapare i processen och mycket kring syfte och så och hitta motiv till varför man gör det här och så. Så som sagt, därför kan det vara svårt att se det liksom just utifrån bara se det, vad det är för terapiform. Och också, jag kommer sen också beskriva det lite mer sen, vad är det som är verkningsfullt i terapi och där har man också sett att i grunden är det väldigt lika faktorer som är verkningsfulla. Så att mer som förenar än som skiljer. Men det finns också skillnader och det handlar framförallt om metoder, tekniker och teorier skulle jag säga.
Så om vi skulle då fokusera idag på psykosyntes då, som är ändå en grund som vi har gemensamt att stå på. Vad skulle du vilja börja med att berätta om psykosyntesen?
Jag skulle vilja börja lite och säga några korta ord om bakgrunden. Och det är ju att schizofreni är en psykologi som grundades av en italienare som heter Roberto Assagioli. Och han leder då från mitten av 1880-talet eller slutet till 1970-tal. Och han börjar ju då studera det här och han börjar skriva böcker som också mera, så att säga, populärskrivna böcker, om man säger så, som började komma ut på 60-talet. Så utifrån det, när de här böckerna kom och så, så började det också spridas. Och det är framförallt västvärlden då som det tillämpas i Europa och i USA. Och idag så utgår ju, om man går i psykosyntesterapi idag, så utgår det ju mycket från grundarna Assagiolis tankar. Och teorierna och även tillämpningarna är mycket därifrån. Men sen har man också utvecklat det mycket genom åren. Och det är flera som har varit med och utvecklade, och det sker hela tiden egentligen. Både utifrån mera teoretiska aspekter men också praktiska tillämpningar. Och psykosyntes är väldigt inkluderande psykologi, så att man inkluderar också nya aspekter och tekniker efterhand.
Okej, men då är min nästa fråga. Vad hade du för bild eller för kunskap? Vad visste du om psykosyntes innan du började studera på Humanova? Och vad hade du för första intryck?
Precis. Jag höll ju på med meditation då innan. Och jag var på en helg som hade en inriktning på scen och psykologi, där den personen som var meditationsledare där gick igenom faktiskt lite olika psykologier och så, och bland annat psykosyntesen då. Och han hade själv faktiskt gått en del i psykosyntesterapi. Så jag blev väldigt inspirerad av det, för den här personen också hade jag stort förtroende för. Och då så köpte jag en psykosyntesbok som är en bok som är väldigt bra att börja med. Den är lättillgänglig och har mycket övningar, som är skriven av en av Assagiolis lärjungar, skulle man kunna säga. Den heter Bli den du är.
Mm.
Och då gjorde jag mycket övningar i den och läste den boken under en period. Och första mötet med Humanova sen när jag började utbildningen, det var faktiskt att jag gick en introduktions tillfälle, jag tror det var 2 dagar, där jag träffade en lärare då som höll introduktionen, och vi var ett antal deltagare då. Då fick man prova på en del, testa lite sådär, och då, det var mitt första intryck, och mitt intryck var väl att det här var ganska jobbigt. Jag minns att det var 2 dagar, och jag minns att jag hade ett enormt motstånd att gå tillbaka till dag 2.
Varför då?
Jag tror att det som hände är nog det som också händer många som går i terapi eller liksom går in i en sån här process, att man kommer i kontakt med saker som börjar utmana en själv och den man är, och kanske också sanningar man har eller bild av sig själv, men också skydd man har byggt upp för att liksom hantera världen, om du förstår vad jag menar. Alltså att skydda sig själv lite och inte vara så sårbar, om man säger så. Och då börjar man ju titta lite på de här, och då börjar man kanske titta lite på de här skydden också. Och när man börjar en sån process så börjar det gunga lite, tror jag.
Vill du berätta vad det var som började gunga hos dig då? Vad var det som de kom åt?
Det har jag faktiskt ingen minne av. Vad exakt det var. Nej, men jag tror att det handlar också om att, är det möjligt att jag förtänkt, eller så är det helt enkelt så att jag har ju varit inne så många vänder och jobbat, så att det kan vara svårt att hålla isär också när olika saker har hänt. Så jag minns faktiskt inte, jag tror att det hade med det här inre barnet faktiskt att göra nu. Jag kommer på nu när du frågar, jag tror det var inre barnet, att det var, handlade om att jag kom i kontakt med det och kände att jag kände en saknad från när jag var liten, eller kände att jag var ledsen när jag var liten. Någon sån där sorg tror jag från barndomen, tror jag det handlar om. Nu när du frågar så kom jag på, det var nog det.
Just det.
Så börjar jag.
Mm.
Och visst är det så, du har också gått i psykosyntesterapi.
Ja, av en slump.
Av en slump. Vad var det som gjorde att du hamnade där, om man säger så? Och hur var ditt första möte?
Ja, men jag blev faktiskt tipsad av en kollega på mitt gamla jobb. Ja, det här var egentligen raka motsatsen till hur du började komma i kontakt med det. Det var inte alls teoretiskt eller på något sätt liksom av att jag läste någonting eller fick veta någon fakta innan, utan det var baserat på personlighetskemi skulle jag säga. Jag blev tipsad om min terapeut för att min kollega trodde att jag verkligen skulle trivas med henne. Så det var mycket mer bara baserat på person. Och en slump eller öde, vad vi nu vill kalla det, att jag var just där på den arbetsplatsen. Och jag tror till och med att de hade något slags så här, företagsavtal med min terapeuts firma då. Så att jag hamnade där bara av att jag blev rekommenderad helt enkelt. Och sen visade det sig när jag väl hade kommit dit och fått förtroende för henne, att så fick jag lära mig mer om hennes bakgrund. Och det var ju ingenting jag tog reda på i förväg, utan jag gick på den här rekommendationen bara. Det som stod ut från det som stod ut från tidigare upplevelser av att ha gått i terapi var väl att vi började verkligen i ändan av att, jag kommer ihåg så väl min första fråga som hon ställde, eller som hon sa, det var: kan du berätta om hur det gick till när du föddes?
Ja.
och jag vet att jag satt bara och stirrade på henne och sa: hur ska jag kunna veta det? Jag har ingen aning. Och så, det var verkligen huvudet ner i djupet liksom. Och det var väldigt omvälvande att hon ville verkligen veta allt. Hon ville veta liksom så mycket om mig och mycket saker som jag inte kunde svara på heller, men som jag tog reda på, antar jag, eller som vi liksom nystade i tillsammans. Det var verkligen en väldigt annorlunda upplevelse från tidigare.
Ja.
Och en sak till som verkligen stod ut under många av de här samtalen, vet jag, och som jag verkligen uppskattade och som jag nog inte kunde förklara såklart då, utan det var ju bara så det var med just henne, tänkte jag, men som jag kanske förstår lite mer nu när man har fått förståelse för psykosyntes, var att vi kom ofta tillbaks till också den andliga aspekten av mig som person, att hon kunde leda mig in i liksom något slags själsligt perspektiv på det som hände eller på det som skulle ske eller det som jag oroade mig för eller så. Så att det var ofta den aspekten eller den delen av mig som jag verkligen behövde för att det skulle liksom landa rätt i mig, eller vad man ska säga.
Mm. Just det. Precis, för om vi utvecklar lite vidare så kan man också säga då att psykosyntesterapi, det vilar ju alltså mer på en liksom grundläggande livs- och människosyn snarare än specifika tekniker och metoder. Och det här skiljer ju lite olika former. En del kanske är mer metodstyrda och att det är mer en viss typ av struktur. Medan psykosyntesterapi har mindre styrda tekniker, kan man säga, även om det finns det också. Utan mer öppen för olika typer av tekniker och inkludera olika typer av tekniker. Och att det mer vilar på någon sorts grund också som utgår mycket från terapeuten. Och terapeuten håller det. Så att, och det innebär också att psykosyntesterapeuter behöver jobba mycket med sig själva i utbildningen för att förstå sig själva och kunna vara den här hållande personen. I och med att det är du som person väldigt mycket som står för terapin. Och så lägger man till tekniker och metoder. Och det som också kännetecknar psykosyntes är att det handlar mycket om att se det tvådelat, lite så man kan säga bifokalt seende som begrepp, att både se det som är oförstört i klienten, alltså det som är mera genuint potential möjligheter, samtidigt som man ser det mer dysfunktionella och kanske patologiska. Och att det får finnas samtidigt, men att man kan hämta energi från det här mera oförstörda och hitta vägar framåt där också. Sen finns det det transpersonella perspektivet som är viktigt, och det kan man ju säga är mer än den personliga identiteten, om man säger transpersonella, att det finns då till ett större sammanhang. Och det är också viktigt i psykosyntes, och även att den är integrativ, alltså integrerande, både som form och som psykologi, att den integrerar, men också att jobba med att integrera och skapa helheter i personerna, så att mera se samband och sammanhang och helheter och integrera. Och även personen och omgivningen då, så att säga. Och det är också ett syskon till existentiell terapi. Och existentiell terapi handlar ju mera om, alltså, hur vi lever, hur vi existerar i världen och hur det påverkar oss. Det blir ju också någonting som händer när du går i terapi, att om du börjar förändra dig själv så ser du också att hur du förhåller dig till omgivningen och vilken omgivning du lever i, så att säga, påverkar också dig i och med att du är en del av en helhet. Så det kan också vara någonting som händer, att man känner att, ja, men vänta nu, jag kanske behöver göra vissa andra förändringar som yttre förändringar också.
Mm.
Sen finns ju en väldigt tydliga rötter i en psykodynamisk tradition som då kommer från Freud ursprungligen. Och den psykodynamiska traditionen, ska inte gå in på vad det är här egentligen, men den betonar ju mera erfarenheter, det vi varit med om. Alltså självinsikt, relationer och det som är omedvetet i oss. Och sen är också saker som vikten av empati och en positiv syn på klienten väldigt viktigt i psykosyntesterapi. Och man jobbar också med att förändra tankar och beteenden. Man arbetar med tankar och förändra beteenden. Och det gör man genom att använda viljan på ett aktivt sätt, som jag också ska berätta mer om.
Så ganska likt många andra terapiformer, tänker jag spontant när jag hör dig prata.
Det skulle jag säga, och jag tror att det handlar om att man betonar lite olika saker i olika terapiformer och man använder lite olika begrepp.
Mm.
Det är kanske det skiljer delvis åt. Men annars är det ju som vi sa lite inledningsvis, att det är i grunden väldigt lika. Jag skulle berätta om en grundläggande modell som finns i psykosyntesteorin. Och det är den så kallade äggmodellen. Det här är en podd, så det är svårt att visa bilder. Men om vi tänker oss att vi har ett ägg framför oss, så är det här ägget indelat i olika delar med sträckade linjer emellan, för att visa också att det finns kommunikation mellan de här delarna.
Mm.
Då är det så att den nedre delen av ägget, det kallas då det lägre omedvetna. Och det innehåller saker som vi inte är medvetna om, utan vi är omedvetna. Och det är mera då vår historia, våra erfarenheter, sånt som har påverkat oss som vi inte är medvetna om, som är dolt i vårt psyke, som inte är tillgängligt för oss. I mitten av ägget så har vi det mellersta omedvetna. Och det är också saker som vi är omedvetna om, men vi har möjlighet att plocka fram det. Så det kan vara en sån sak som att du nu, Matilda, till exempel inte är medveten om precis vad du gjorde på morgonen igår. Men om du tänker efter så kommer du kunna plocka fram det, så att du blir medveten om det. Så det är saker där som vi kan göra medvetet för oss, men vi behöver liksom göra en aktiv handling för att plocka fram det. Sen har vi det högre omedvetna i ägget som är högst upp. Och där uppe är det saker som mera handlar om potential, kreativitet, sådana delar. Man skulle kunna mera tänka att om det lägre omedvetna nedre delen är vår historia, så är det högre omedvetna mera potential och framtid och möjligheter.
Mm.
Och växande, så att säga.
Mm.
Och det här är väl också lite specifikt för psykosyntesen, att man har plockat in den här delen som är du pratar själv lite om andliga dimensioner, tror jag. Och det brukar man placera i det mera högre omedvetna också. Kontakt med andligt eller transpersonellt och sånt som är lite större, så att säga. På det sättet att vi vidgar medvetandet åt det hållet. Mm. Sen i modellen också, så precis i mitten så har vi det omedelbara medvetna. Och det är det som vi är i kontakt med just nu. Sen finns det också det kollektiva omedvetna, och det ligger utanför ägget. Och det är mera också det som är omedvetet på ett mer kollektivt plan. För ägget innehåller den personliga psyket. Då. Ja, det är tre begrepp till som är väldigt viktiga kopplat till modellen. Det är jaget först. Och det är ett centrum av medvetandehet, kan man säga. Och vilja brukar man säga också. Och det handlar egentligen om att när du är i kontakt med jaget, då har du möjlighet att se dig själv lite utifrån och förstå liksom vad som händer i dig. Att du blir lite som en observatör i dig själv när du är i kontakt med jaget. Och kan också vara i kontakt med jaget i och med att du kan ha den här mer observerande rollen. Där du är lite distanserad från dig själv, om man säger så. Så kan du också vara i kontakt med att välja. Annars är det ofta så att när vi tror att vi väljer ibland, så gör vi det lite mer automatiskt. För att vi gör saker som vi brukar göra, eller vi påverkas av andra och så vidare. Men när du är mer i kontakt med det här jaget, så är du på plats där du själv kan välja. Så det är jaget och viljan som ligger i mitten då. I ägget. Och sen har vi självet, som är också ett begrepp som är specifikt för psykosyntes, men också som förekommer i andra psykologier. Det ligger högst upp i ägget, ovanför då det högre omedvetna. Och då finns det också en kontakt mellan självet och jaget. Och det tänkte jag försöka förklara genom att säga att om vi tänker då att din personlighet består av olika delpersonligheter också. Och det är också ett viktigt begrepp i psykosyntes, att vi har delar i oss, delpersonligheter. Och det kanske du har märkt också, om du i vissa sammanhang så går in i olika roller, kan man säga, eller olika delar i dig. Du märker att du blir mera på ett visst sätt när du är med vissa människor, eller på ett annat sätt i en annan situation. Kanske när du är på jobbet på rätt sätt, och när du är med någon vän på ett annat sätt. Då kan det vara att det är olika delpersonligheter som har blivit aktiverade. Och de här delpersonligheterna bildar lite som en orkester med, vi tänker oss, olika instrument som spelar. Och då kan det vara så att de här instrumenten spelar antingen en melodi som du själv vill, eller de spelar lite som de själva vill, så att säga. Beroende på att de blir lite aktiverade av omgivningen, och så börjar de spela lite som de vill. Men jaget då, som är just det här medvetande delen i oss, den kan då kliva in i en dirigentroll, som kan då stå och styra de här instrumenten som en dirigent gör. Och kan då med hjälp av viljan som finns säga att nu ska du spela trombon där, eller nu ska du spela trummor där. Och få den här orkestern att spela som man vill. Då skulle man kunna säga att självet, det är egentligen musiken som orkestern spelar. Om du kopplar det här till dig själv eller till ditt psyke, skulle du kunna tänka då att självet, det är den musik som orkestern spelar. Och är man i kontakt med sitt själv, då kan man liksom, då är det den musik som du vill ska spelas, som så att säga. Och då kan du ha kontakter mellan självet och jaget, som gör att självet, där vet du vilken musik du vill spela. Jaget kan bestämma som en dirigent över orkestern med alla instrument hur du ska spela, så att du får den musik som du vill. Någonstans där. Så då kopplar man ihop det här i modellen på det sättet.
Jag får en mening som kommer upp i mitt huvud när du pratar om allt det här, och det är get your ducks in a row. Är det typ det här vi pratar om, att man ska kunna liksom ställa upp alla sina delpersonligheter på en snygg linje och liksom bestämma lite hur man vill ha det på något sätt?
Ja, någonstans där, precis. Exakt, lite så. För att just kunna spela den den musik som du själv har valt. Ingen annans musik, utan din egen musik. Det är någonstans det det handlar om då.
Din själasång.
Ja, precis.
Fint. Häftigt. Vilken fin bild.
Ja, vad bra. Vad bra. Hoppas det går fram. Äggmodellen är, ska jag säga, den mest grundläggande och viktigaste modellen i sexualitetsteori. Och sen finns det också en modell som heter stjärnmodellen. Och den modellen visar lite psykets olika funktioner. Och också hur vi kan använda de olika funktionerna. Så att vi till exempel har i psyket funktioner där vi har sinnesintryck och kroppsförnimmelser. Vi har känslor, impulser och begär. Vi har fantasi, vi har tankar. Och sen också kan man ju säga att vi har intuition. Och då skulle psykosyntesen beskriva det ungefär som att intuition innebär mer att vi varseblir information i en helhet utan att vi liksom har ett föregående logiskt resonemang, utan det är mera information som uppstår. Enligt den här modellen då, så kan vi med hjälp av jaget vara i kontakt med jaget och använda viljan, bestämma lite om vi vill använda vår fantasi eller våra tankar eller våra känslor, så att vi inte blir egentligen så påverkade av det, utan mera är med och styr vilken funktion vi vill använda då.
Menar du att man liksom ska kunna bli medveten om ifall man vill fantisera om någonting eller om man vill känna något, eller hur tänker du?
Ja, lite så. Och sen är det ju så att vi fungerar ju ofta så att det kommer saker till oss, och det handlar inte om att vi ska gå runt och styra vårt liv och oss själva hela tiden, utan men mer av en medvetenhet om att vi har de här olika funktionerna i oss. Och ibland så kan det vara så att om vi blir väldigt känslosamma till exempel och påverkar våra känslor, så skulle man kunna tänka sig att man kan få mera kontakt med jaget i en sån situation, kliva ur situationen lite, få mer kontakt med jaget och välja till exempel att koppla in våra tankar. På det sättet kan vi hjälpa oss själva i vissa situationer när vi blir väldigt känslopåverkade. Kanske affektdrivna, så att vi blir då, får en möjlighet att hantera den situationen.
Just det.
Så kan man använda det.
Men kan du inte nysta lite i de här olika begreppen lite grann bara, så att vi får en ännu tydligare bild? Jag blir så nyfiken på hur vet man om man är i sitt själv eller i sitt jag? Eller en delpersonlighet, hur kan man liksom, vilken röst är vilken? Det låter ju, man blir nästan lite schizofren i det här, men hur vet man att man spelar sin egen melodi och inte har blivit påverkad av alla andras melodier? Hur skulle du säga, hur upplever du det?
Jag skulle säga att det inte är så lätt att veta det. Jag tycker du ställer en väldigt bra fråga, för det är väl precis det här det handlar väldigt mycket om, att förstå. Vad handlar det om att vara i kontakt med självet? Vad är min melodi? Det är väl ingenting, tror jag, som man kommer fram till så där väldigt snabbt. Utan jag har känt att det här är någonting som jag har funderat på i alla fall en 10-15 år. Jag tror att det där är någonting som mognar fram någonstans. Jag skulle säga så här, går man i psykosyntesterapi, jag kommer berätta lite mer om det sen. Då får man verktyg för att skapa en förståelse för vad är en delpersonlighet. För att de kan vara relativt, alltså de går att identifiera när man är en delpersonlighet. Det går att känna igen, okej, nu är jag mer en delpersonlighet. Mm. När du är jaget, då får du mer en känsla av att du är mer observatör. Har du varit kan du känna igen att du kan mer observera dig själv? Alltså nu händer det här i mig, eller nu händer det.
Mm.
Att du liksom kan följa med dig själv. Känner du igen det?
Kan jag nog. Ja, men det kan man nog göra. Alltså, typ som att man hör att man tänker någonting, eller att man kan känna igen att nu fick jag ångest för det här, eller nu vet jag att det här handlar om det. Är det på den nivån du tänker?
Precis, då är du mer i kontakt med jag när du observerar, ja nu händer det här, nu händer det här i mig, nu fick jag den här känslan, eller nu gjorde jag så här, vänta nu, det vill jag inte göra. Alltså då är du mer i kontakt med jaget. När du är mer i kontakt med en delpersonlighet, då är du mer skulle jag säga så att då förlorar, har du varit i en situation, du känner nästan att du förlorar dig själv lite, du går lite bort så här, och du kanske är en annan person och du känner att vänta, var försvann jag någonstans nu? Har du upplevt det någon gång?
Ja, men massor med gånger. Jag tänker att det händer ju om man är med någon som är väldigt intensiv eller har väldigt mycket känslor själv, eller om man är djupt förälskad kanske till och med. Alltså det finns ju massor av situationer där man fullständigt tappar bort sig själv.
Och då skulle jag säga, då kanske du är mera väldigt tydligt i en delpersonlighet eventuellt då. När du liksom inte riktigt hänger med vad som händer och det liksom bara hänger med någonstans. Då kanske man är med i en delpersonlighet, medan när du känner mer att du kan observera, vänta nu gör jag det här, nu händer det här, då är du mer i kontakt med jaget. Så skulle man kunna säga. Sen när du har kontakt med självet, det kanske är svårare egentligen att riktigt förstå när det är det. Men det finns ju också övningar som man kan göra, jag kan beskriva lite mer om det också sen, men man kan göra meditationer där man kommer i kontakt med sitt själv och skriva brev till självet och sådär.
Skulle du säga att det är när man har flow, alltså att man är i någon så här, när man tappar tid och rum och gör någonting man älskar och så, är det, kan det vara ett själv?
Det skulle kunna vara det, liksom att du är i kontakt med självet då, när du upplever det. Det skulle det kunna vara, du är troligen i en del personlighet också som gör någonting, men den kan vara i harmoni med ditt så att säga själv och den musik du vill spela, så att säga, om vi återkommer till den metaforen. Så att då kan du vara i kontakt med självet och just det här när man upplever också en harmoni i sig själv, tror jag. Jag tror man kan känna det om man är en person som har kontakt med känslor och kropp. Så tror jag tycker i alla fall det, att när jag känner till exempel att jag är lite orolig i magen, för att ta mig då, då tror jag att jag är mer i kontakt med en del personlighet som är orolig. Medan känner jag mig väldigt harmonisk och mår bra och så här, då tror jag att jag är mer i kontakt med självet.
Just det. Skulle du då, om man liksom omvandlar det till andra ord, skulle man kunna också använda typ alltså kontakt med sin själ? Är det något åt det hållet eller?
Det är något åt det hållet skulle jag säga.
Ja, okej. Ja, intressant. Men skulle du också placera det inre barnet i delpersonligheter då, eller vart hamnar det?
Jag skulle säga att inre barnet är en delpersonlighet. Och delpersonligheter, om vi tar det här ägget igen, så det undre omedvetna. Där ligger det mycket delpersonligheter som handlar om saker vi har varit med om och vår historia, alla våra erfarenheter, våra åldrar finns ju där någonstans. Och det inre barnet finns där också. Och saker som vi då har utvecklat också över tid för att liksom fungera i livet, kan man säga. Så delpersonligheter växer fram och vissa är mer i kontakt med ditt själv. Vissa delpersonligheter är mer i kontakt med en, ska säga, överlevnadspersonlighet, som är en personlighet som har formats för att passa in i omgivningen.
Och om jag förstått det rätt då, så vill psykosyntesen inte förändra de här delpersonligheterna eller ta bort dem ur dig själv, utan det ska integreras i dig själv. Att du ska liksom hamna mer i harmoni med själen då, eller?
Ja, egentligen vill vi då i psykosyntesen jobba med att förstå vårt psyke, förstå vilka delpersonligheter vi har, och vi vill då så att säga förstå vad som händer lite mer i oss, att vi kan också avidentifiera, ett sånt där ord som vi använder, avidentifiera oss från en delpersonlighet som inte är, så att säga, dominerad av den, utan att vi kan kliva ur dess påverkan, om man säger. Och det gör vi, som vi pratar lite om här, genom att komma i kontakt med jaget. Och då kommer vi i kontakt med viljan och då kan vi välja att kliva ur. Men alla våra delpersonligheter som vi har, oavsett om det är en delpersonlighet som ligger väldigt mycket i kontakt med självet, alltså för att, så att säga, manifestera självet, det du vill, din själ, eller en delpersonlighet som är mer i form av en en sån här överlevnadsdel i oss som vi har utvecklat för att anpassa oss och till omgivningen, så har den en, brukar säga att den har en, den kan både begränsa oss och den kan liksom hjälpa oss. Och ofta är det så att en del personlighet får ganska mycket utrymme för att den skapar mycket trygghet att vara i den. Då blir det ofta så att vi är i den väldigt mycket. Och då blir det så att i och med att vi är så mycket i den, så kommer vi vara i situationer både där den begränsar oss och där den tjänar oss.
Just det. Jag har ju ett exempel på det där som jag vet att vi pratade om, du och jag och en klasskompis, när vi satt och åt lunch. Och du sa att det låter som att jag har en enorm konflikt med två delpersonligheter. Och det är liksom att jag har en personlighet i mig som är, vill vara liksom hippie, bohem, free spirit, som bara vill inte ha så mycket ansvar och resa jorden runt hela tiden eller bara vara självständig, och en annan som är väldigt trygghetsnarkoman och vill gärna vara liksom i en trygghet, i någon slags förutsägbarhet och ha koll på läget liksom, och att de här två står i direkt kontrast till varandra liksom. Just det. Jag kommer ihåg att du nämnde det första gången som delpersonligheter i en, att man kan hamna i konflikt då med det.
Ja. Och det är det som ofta händer då, att vi får de här konflikterna och vi har en personlighet som inte är riktigt sammansatt, utan det blir lite svårt liksom att förhålla sig när det är olika delar som konkurrerar eller inte vill samarbeta, om man säger så. Och då kommer det in två andra begrepp som också är centrala, det är integration och syntes. Det vi gör då, det är att få mera liksom en helhet i personligheten, att integrera, skapa synteser mellan olika delpersonligheter för att skapa delpersonligheter som, vi skapar nya delpersonligheter ibland på det sättet. Och vi får en mer balanserad personlighet där vi också med hjälp av då vara i kontakt med jaget och använda viljan, kunna välja lite mera. Vänta nu, är en situation där det tjänar mig att vara den här prestationspersonligheten, den här som ska vara duktig hela tiden. Ja, men det här är jätteviktigt, jag ska hålla föredrag. Då vill jag ju vara där. Jag vill ju inte vara där hela dagen, för det är ju jättejobbigt för mig. Jag får ju så himla ont i magen. Och då kan jag liksom, nu ska jag aktivera den, nu vill jag avaktivera den. Det blir den här dirigenten i ditt eget liv.
Så egentligen så skulle både min hippie och min sån här som längtar efter Svenssonliv kunna få finnas båda två då, tänker du, eller?
Ja, de kan få finnas båda två. De kanske är svåra att finnas båda två samtidigt. Men du kanske kan vara hippie en dag och Svensson en annan dag. Alternativt kan det bli en hippie-Svensson som gör någon sorts, lever ett tryggt liv men som är väldigt, gör lite galna saker på lördagen liksom.
Och där handlar det om att ha en vilja då att ta ett beslut, eller att jaget får bestämma hur vill jag ha det.
Det är en del i det. Och sen handlar det om att göra ett arbete med de här delpersonligheterna där man dels identifierar de här och liksom ser vilka delpersonligheter man har. Och sen så gör ett arbete där man ser lite hur man vill förhålla sig till dem och hur man kan liksom förhålla sig till dem i olika situationer. Och eventuellt då skapa en syntes, om man vill, mellan delpersonligheter. Så det är lite öppet skulle jag säga. Och det blir mycket ett arbete man gör med den enskilda personen. Vad det är som den vill och vad är syftet och så.
Spännande. Det finns lite att jobba på.
Det finns alltid något att jobba på skulle jag säga. Jag skulle vilja säga också någonting om hur psykosyntesen ser på utvecklingspsykologi innan vi också går vidare och pratar lite mer om vad händer i terapin och så. För att psykosyntesen utgår ju från alltså barndomens erfarenheter, och just att det inte är något avlägset utan någonting som är högst påtagligt här och nu, i nuet. Och att vi bär med oss alla åldrar inom oss. Vilket alltså i praktiken innebär att om du och jag träffas till exempel, så har vi med oss de här erfarenheterna. Och de påverkar oss i nuet. hela tiden när vi möter nya personer eller när vi samtalar med andra eller vad vi gör. Så det är någonting vi har med oss. Och psykosyntesen tänker också att alla människor bär på ett frö till en autentisk personlighet. Att det finns alltså en potential i alla människor som kan blomma ut. Mm. Och det är också, den här potentialen är också unik för varje individ. Och det är lite det här, du har din egen unika musik då i ditt självet då, som vi pratade om tidigare. Mm. Och om man tänker då hur man växer upp, så är det ju så att ett barn behöver anpassa sig till sin omgivning. Beroende på hur din omgivning har varit och dina föräldrar har varit och ja, hela omgivningen, alla människor runt omkring, dina kompisar och annat, så kan det vara så att du i vissa lägen har behövt skala bort en del av din personlighet, så att säga, som du har med dig, din grundpersonlighet. Alltså din musik har behövt skalas bort och du har behövt lägga till annan musik, alltså annan musik i form av att hitta andra sätt att vara mot andra personer. En som egentligen är ditt autentiska du. För att passa in. Och jag skulle säga att alla människor har ju någon sorts anpassning som man behövt göra under det liv man har levt. I och med att vi lever i ett samhälle och med andra människor. Mm. Och vissa har ju anpassat sig väldigt mycket. De har utvecklat, där vi också pratar om att man får en kanske en otrygg anknytning och så. Så att man har anpassat sig mycket och man har fått väldigt lite liksom, stöd av kanske sina föräldrar eller andra. Så att man inte haft ett annat viktigt begrepp, externa enande centrum i form av till exempel föräldrar som har bekräftat dig, bekräftat din musik och liksom speglat dig i att du kan vara den du är. Har du inte fått den speglingen, då börjar du känna att jag kan inte vara den jag är. Jag kan inte spela min musik. Då börjar du göra på ett annat sätt. Då utvecklar du sen din personlighet på ett sätt som inte ligger i linje med ditt inre själv. Så att du börjar bli en annan person som egentligen är du. Utifrån att du behöver anpassa sig till andra.
Mm.
Går du att förstå?
Ja, alltså verkligen. Det känns som att det är många, många olika liksom begrepp som flyger runt i mitt huvud, men att man dimmar sig själv eller att man förändrar sig och att det blir växtverk liksom själsligt i det. Att man liksom står i vad säger man? Ja, i konflikt till sig själv. En inre konflikt liksom.
Mm. Precis. Man lever kanske ett annat liv än man vill.
Mm.
Och man kanske inte mår riktigt bra i det heller då.
Mm.
Men det här går ju då att läka i terapi, och terapeuten blir ju då någon sorts externt enande centrum som hjälper den här personen att få kontakt med jaget och självet och stärka den här kopplingen, så att det då kan bildas ett, i den här personen, ett internt enande centrum egentligen efter ett tag, där man liksom kan mera ta hand om sig själv och få till en mera koppling mot jag själv. Då kan du igen komma in och börja styra lite mer. Hur vill du ha ditt liv? Ha kontakt med jaget. Välja mera. Och leva mera i, så att säga, harmoni med den du är, så att säga. Och inte en anpassad personlighet som du har skapat.
Det känns som att det är jätteviktigt det du säger nu. Eller det känns som att det är nyckeln till väldigt mycket kanske. Eller alltså hur man mår, tänker jag.
Ja, alltså, jag tolkar Asagioli på det sättet, eller det jag har läst då, jag har inte tolkat honom direkt, men alltså det jag har läst har jag förstått det som att grunden i psykosyntesterapi, det handlar om att få individer att komma i kontakt med sitt själv.
Mm.
Och att om du kommer dit kanske till en terapeut med att du inte mår bra eller du känner att det inte funkar i relationen och så, så menar syntesen i grunden att det handlar om att du inte är i kontakt med ditt själv.
Mm.
Och då genom att få kontakt med självet, aktivera jag-kontakten och viljan, så kan vi sen börja leva ett liv mera i linje med självet. Och då lindrar vi också de här symptomen, om man säger, som vi har kommit med till terapin.
Så det någonstans kan jag verkligen där känna in mig. Ja, men det rimmar väldigt mycket i min egen upplevelse. Men jag tänker, hur funkar det då rent praktiskt? Vad kan en terapeut göra för att man ska komma i kontakt med sitt själv?
För att svara på den frågan så skulle jag nog egentligen vilja berätta lite om hur man skulle jobba, hur man kan jobba som psykosyntesterapeut. Och då tänker jag så här, att man jobbar i ganska många dimensioner för att komma till det där. Om vi tänker att det är mer som ett slutmål där då Matilda, så är det ganska många steg på vägen som behövs för att få den där kopplingen. Och så om vi utgår från ägget då, så handlar det om att vi börjar undersöka det tillsammans med klienten. Det här mellersta omedvetna först, att vi börjar få kontakt med saker som är lite mer bortträngda, men som vi kan få upp i vårt medvetande. Vi börjar undersöka saker i vårt lägre medvetande. Vi kanske ställer frågor kring det som du kommer med här och nu. Har du någon koppling bakåt i tiden? Vad har hänt hittills och så? Och vi också undersöker, vad finns det för möjligheter att liksom framtiden, kreativitet, potential, det mer transpersonella i det övre, högre omedvetna. Så att vi liksom tittar både framåt och bakåt och här och nu och undersöker det. Och vi börjar titta kanske på delpersonligheter. Kan man göra det? Kan man göra tidigt? Man kan också vänta med det. För att börja lära personen hur den förstår sig själv. Vad har jag för delar i mig och hur fungerar jag? Och när du jobbar med få en bild av de här delpersonligheterna och börja jobba med lite mer integration och förstå delpersonligheterna, då utvecklar du också den här observatören, alltså kopplingen till jaget. Så då när personen börjar förstå sig själv mer, så kommer den lättare kunna kliva in i jag-positionen. Och där kan man också jobba med viljan hos individer. En del individer har aldrig aktiverat någon vilja, för de har aldrig förstått att de kan välja, för det är alltid någon annan som har valt kanske åt dem i livet. Då måste vi börja med att aktivera viljan, att viljan finns överhuvudtaget. Och sen så handlar det också om att utveckla viljan så att den fungerar också i samspel med omgivningen. För psykosyntesen talar om olika sorts vilja. Vi pratar om starka viljan, den goda viljan och den skickliga viljan. Och där kan det vara så att om man bara har den starka viljan i form av omgivningen, så säger man nej hela tiden kanske. Eller tidigare har man alltid sagt ja till allting, så börjar man istället säga nej, nej, nej. Då kanske man använder den starka viljan. Men den goda viljan eller en skicklig vilja kan också användas på ett annat sätt, så att vi uppfyller både våra egna behov men också andras behov. Så vi hittar andra former av lösningar som är mer kreativa. Så det hjälper också individen att hitta de verktygen. Och genom att vi gör det här, så när vi också börjar förstå vår personlighet och där våra delpersonligheter, om vi tänker att dela de här delpersonligheterna som jag sa, en del av din överlevnadsstrategi. Om du börjar jobba med dem där och att inte de dominerar dig på samma sätt, du kan börja avidentifiera dig från dem, då kommer du naturligt mera i kontakt med ditt själv. För då kan ni tänka dig att de här delpersonligheterna står lite i vägen mot självet. Och om vi tar den här musikmetaforen, så är de här delpersonligheterna spelar en helt annan musik än självets musik. Men om de inte behöver användas lika mycket eller dominera ditt psyke lika mycket, så behöver du inte spela den musiken lika mycket. Förstår du?
Det blir inte lika mycket hårdrock.
Det blir kanske inte lika mycket hårdrock, utan det blir den andra musiken som då får komma fram naturligt. Sen finns det andra former av övningar också. Det finns något som kallas idealmodellen i psykosyntes, där man också jobbar med att titta vilken är din ideala situation och hur vill du leva ditt liv utifrån en ideal situation. Och det finns också andra sätt att komma i kontakt med självet i form av meditationer och skrivövningar och så.
Mm.
Så att det handlar mycket om att man jobbar med olika delar på ett väldigt integrativt sätt. Där alla delar i ägget hänger ihop och påverkar varandra. Och där du också vidgar ditt medvetandefält så att du blir mer och mer medveten om din personlighet, din historia, din potential, vad du vill och så vidare.
Men det här måste ju vara ett enormt jobb som terapeut att hålla ordning på alla olika delpersonligheter och själv och jag i ett samtal, eller hur? Jag tänker att det måste vara lätt att kanske tappa bort sig även om man vet vad man går in med för kunskaper, eller?
Bra fråga, och jag tänkte jag ska prata lite om grunden i terapin också och lite vad som är verkningsfullt, men innan dess så ska jag svara på den här frågan. Och man kan säga, när man går i terapi och man tar en enskild klient, säger vi, då börjar man ju med att lite mer åt det undersökande hållet i början. Och där man också kommer överens också med klientens syfte, och man pratar lite om upplägget, hur många gånger ska man gå och vad ska vi åstadkomma och så. Och då börjar man liksom lite där man står, så att säga. Klienten har kommit med ett problem eller någonting som man vill jobba med. Och lite där börjar man jobba någonstans, och sen så får man utgå från det och sen bygga därifrån. Och då bygger man någonting tillsammans med klienten, kan man säga. Där också terapeuten, det är ju lite att åka med själv, alltså, och släppa kontrollen, för att man vet ju inte vad som kommer hända. Utan det är liksom bara att åka med på en resa någonstans och vi får se var vi kommer. Och man har ju möjlighet, om vi säger att en klient går i 10 sessioner eller 20 sessioner. Och det kan behövas mera tid om man går och ska få till en större process. Då behöver man mer tid. Då hinner man ju mellan gången också fundera. Vad är det som händer? Och man kan liksom ha en plan från början. Så man dels har tillsammans med klienten, terapeut och klient har en gemensam plan. Man kan också ha lite stödanteckningar som terapeut, där man tänker liksom, vad är det som händer bakom kulissen, så att säga. Och vad kan vara nästa steg och så. Men det handlar om att, tycker jag, att inte fastna i en plan, utan att vara väldigt kunna hantera det som kommer här och nu. För ofta är det som uppstår som är det intressanta, det viktiga. Inte det man kanske har tänkt ut innan sessionen, utan klienten kommer mycket med det som är här nu, och då gäller det mycket att vara i det. Men jag skulle också vilja säga lite om vad är liksom grunden i terapi? Vad är det som påverkar? Vad är verkningsfullt? Och jag sa ju lite inledningsvis också att olika terapiformer liknar varandra och det kan vara svårt att se skillnaden. Och det beror också egentligen på att i grunden är det ungefär samma saker som ger verkan och skapar effekt. Sen kan det ju vara, som sagt, tekniker och metoder som skiljer sig åt. Men om vi börjar med det mest uppenbara, så är ju det som har mest påverkan i en terapi, det är faktiskt klienten. Det kanske man glömmer, men klienten har störst påverkan på om terapin blir lyckad eller inte. Och det beror egentligen på vad klienten har för förutsättningar. Det är till exempel en sån sak som motivation. Hur motiverad är klienten? Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt grundläggande och väldigt avgörande för att man ska komma någon vart. Det finns en stark motivation.
Mm.
Men också sådana saker som att, finns det en självinsikt hos personen? Har man börjat reflektera om sig själv? Man kanske funderar, vänta nu, jag gör så i vissa situationer, så i andra. Varför gör jag olika? Eller, nej, med den personen funkar det så, med den så. Man har börjat fundera, och man också förmåga reflektera. Och så, och man kanske också har kunskap, viss psykologisk kunskap kan också vara bra. Och sen just förmågan att ha kontakt med känslor, behov, vår kropp och så. Det skiljer sig väldigt mycket åt, så att olika klienter har väldigt stor skillnad i förutsättningar.
Mm.
Och också någonstans så kanske olika klienter också olika mål och syften beroende på vilka förutsättningar de har. Så att de som har jobbat mycket med sig själva kanske framförallt vill komma vidare och utveckla sig mera, medan vissa klienter kanske kommer mer och mer liksom en symptom som man vill åtgärda, om man säger så, eller något fel man vill åtgärda. Men sen nästa efter klienten så är ju då terapeuten då den viktigaste enskilda faktorn, och forskning har ju visat då att en bra terapeut är mycket mer effektiv i form av utfallet jämfört med en dålig terapeut, oavsett metod egentligen då, och terapiform. Mm. Och då undrar man ju, vad är det som gör en bra terapeut jämfört med en dålig terapeut? Och då, det här kanske inte är heltäckande, det är säkert någon som tycker annorlunda, men grunden ska man kunna säga, förmåga till empati, alltså att terapeuten kan känna in och känna det som klienten känner och förstå klienten på djupet genom empati.
Mm.
Det är väldigt viktigt. Man skapar lite allians med klienten och man får en speciell kontakt genom empati, väldigt läkande rum i sig då.
Mm.
Det är också viktigt att ha en positiv syn på klienten. Att man har det här bifokala seendet där man också ser det som är potentialen, det som växer fram. Även om man kan se det som ett problem. Att man har också värme som person och att man också har acceptans för vad som kommer upp, så att man inte själv begränsar klienten.
Just det.
Så behöver man ha en väldigt stor acceptans för sig själv, så man inte sitter där och har problem med någonting som kommer upp. Och det måste man vara väldigt uppmärksam som terapeut på. Att jag har jättesvårt för det här med skilsmässa, för att jag tycker inte att någon ska skilja sig, för det är någonting jag tycker är jättejobbigt. Då kanske man inte har acceptans för att det kommer upp som en sak, och då har man svårt att hantera det, till exempel.
Mm. Mm.
Och sen att man har förmåga också med samarbete och hela den här biten. Men det där är någonstans grunden, och där får du väldigt stor del av effekten. Och sen det som är då specifikt för respektive terapiform med kanske metoder och tekniker, det ger en mindre effekt, men det kan ju vara väldigt frigörande med till exempel en bra övning, rätt tillfälle, rätt tajmad, men kommer det fel tillfälle så kan det istället vara motverkande syftet. Så att övningar och tekniker ska man använda med viss, så att säga, tajming då, tänker jag.
Mm. Ja, så från egen erfarenhet så vet jag ju med all säkerhet att för att min terapeut faktiskt kunde fälla en tår tillsammans med mig, så kunde jag också lyssna med största förtroende för det hon sa som var svårt att höra senare i andra samtal. Alltså där jag behövde höra vissa sanningar eller smärtsamma saker som hon såg, och faktiskt ta de orden med mig och vilja våga se dem, för att jag hade förtroende av att jag visste att hon också förstod hur svårt det var för mig att se det. Så att det är liksom en dans mellan tuffa sanningar och känslomässig empati liksom.
Var det hon du märkte att först, var det hon visade när hon fällde en tår, sa du?
Ja,
var det att hon
absolut
förstod dig, eller att hon förstod dina känslor, eller kunde vara dig, eller någon sån del?
Jag tror det. Eller så upplevde jag det, att hon såg min smärta i det som var för mig där och då. Att det var, ja, att hon levde sig in i det och att hon såg mig i det. Och inte bara satt och väntade med en näsduk, utan att hon faktiskt var helt närvarande i den stunden.
Mm.
Det betydde jättemycket för mig i alla fall. Sen kan ju det göra någon annan jätteobekväm, och att man kanske känner att man måste, ja.
Det du säger är väl egentligen att det blir väldigt individuellt vad som skapas i rummet där och då. Att det uppstår någonting. Det uppstår en kontakt genom två individer där det är någonstans lite, du använder begreppet själ, att det är lite själarna som talar till varandra. Liksom det, och där får man en kontakt bortom någonting. Liksom.
Ja, men också att det här kunna som, känna av vad som är passande och okej för just den här personen, för att jag är ganska övertygad om att med någon annan hade hon inte ens kanske pratat om begreppet själsligt eller så, utan att, och kanske inte fällt tårar heller. Så att jag tror att det där att kunna läsa av vad den personen har för behov och kunna prata om det öppet är väl en förmåga som jag tycker i alla fall är viktig i en terapeut.
Precis. Och det är precis, det är någonstans i det här vi rör oss kring de här begreppen. Och jag tänker att om du är i kontakt, i alla fall min erfarenhet, om du är väldigt mycket i kontakt med dig själv och ditt själv, om man säger så, som terapeut, då blir det rätt. För då tänker du inte fram, ah, men det här är en klient som är lite osäker, tänker du, förstår du? Utan du gör du inte så, du tänker inte, du analyserar ingenting, du tänker inte, utan det blir väldigt intuitivt hela tiden. Ett samspel mellan de här personerna som sker på ett plan som är nästan bortom möjlighet att analysera, förstå eller sätta ord på.
Men också att det,
då det blir magi.
Ja, en mänsklig kontakt och inte en sån här maktposition, liksom, utan mer en mänsklig kontakt.
Precis, och det är väl ett väldigt bra ord för att sammanfatta det här. Att vad handlar det om att vara en bra terapeut? Det var väldigt mycket människa, väldigt mycket kontakt med mänskliga, oss som människor, och möta en annan människa någonstans. Och kunna göra det på ett sätt som, ja, då blir det väldigt läkande någonstans där.
Ja, vad fint att få höra och få veta lite mer om psykosyntes, som ändå är så himla välbekant för mig, men ändå så inte teoretiskt grundat i mig. Så det var väldigt härligt att få höra lite modeller och teorier. Och jag undrar lite nu, Björn, vad tar du med dig från samtalet?
Ja, jag känner ju liksom att det här har betytt väldigt mycket för mig, att gå i psykosyntesterapi och gå i psykosyntesutbildning. Och jag förstår nog mer och mera med åren, och även nu när jag liksom suttit och pratat om det här, att det är en väldigt bra form som är väldigt hjälpsam och har varit väldigt hjälpsam för mig. Och jag tycker att den innehåller väldigt, den är så heltäckande och bra, liksom på det sättet att den innehåller så mycket. Och just det här att det handlar mycket om att liksom hitta det här i sig själv, som jag gillar väldigt mycket. Så man tänker verkligen motsats till när man säger sekterism eller någonting, där du ska liksom lyssna på någon annan, eller du ska liksom få det utifrån, det här ska du göra för det tror vi är bra för dig. Det här är precis tvärtom, det är så långt ifrån det man kan komma. Det här handlar om att bara försöka liksom hitta de här verktygen för att kunna hitta det i dig själv, det som är din väg liksom. Och det känner jag är en otroligt hjälpsam form, det här måste jag säga. Så jag är väldigt tacksam till att det här har funnits i mitt liv alltså.
Ja, jag håller med dig, och det känns som att när du berättade om alla de här modellerna och teorierna så var det väldigt mycket som klickade i mig, och att jag förstår lite mer vad jag upplever just nu i mitt liv och vad det är som håller på att hända, och bara liksom hur man integrerar olika delar som man har lärt sig om, och vad som händer när man börjar lyssna på självet och självets musik, som jag tyckte var så fint beskrivet. Det är som att allt som jag har plockat från många olika sidor och källor, så blir det som en helhet här i den här beskrivningen som du ger. Så att jag tycker det, för mig funkar det jättefint att förstå det som den här orkestern och musiken som ska spelas. Tycker det är jättevackert beskrivet. Så tack för det.
Härligt.
Ja, så då är det dags för oss att tacka för den här gången, eller hur?
Absolut. Så hörs vi i nästa avsnitt.
Det gör vi. På återseende, på återhörande.